Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Ridpodden från Sveriges Radio. Det här är ett specialavsnitt av Ridpodden inspelat under Sweden International Horse Show i Stockholm i november 2016. Avsnittet handlar om hur man blir en bra hästmänniska.
Varmt välkomna till alla er som är här runt paddocken på Stallbacken, Sweden International Horse Show. Jag heter Ulrika Lindqvist, är producent för Ridpodden, lite hes idag, jag ber om ursäkt för det. Men jag är inte desto mindre glad över gästen som sitter här bredvid mig nu, dressyrryttaren Carl Hedin. Ge honom en liten applåd tycker jag. Tack för det. Och här inne i paddocken så har vi också sällskap av två jättefina hästar. Det är Tian, ett femårigt gotlandsruss. Det är Paulina Hest som rider henne. Och sen så har vi också dressyraren en Torsten med sin ryttare Linda Nilsson. Torsten, han är 7 år. Ni kanske såg honom inne på arenan igår. Helt fantastisk. Okej, Carl Hedin. Du är dressyrryttare, tränare. Du driver egen verksamhet på västkusten där du utbildar hästar, framförallt då andras hästar, eller hur? Kan du berätta lite, hur kan en dag på jobbet se ut för dig?
Först och främst, jättekul att få vara här idag och hänga lite här nere på stallbacken. Min vardag ser ut som så att jag jobbar med hästar hela dagarna. Och vi har alltid 10-tal hästar i träning ungefär och jag är ytterst ansvarig för träningen av dessa såklart. Så att jag, om man säger det i tider, så brukar jag börja vid, gå upp vid 6-tiden. Och sen så går jag ut och går med min hund först på morgonen. Det är väldigt viktigt för mig att få gå ut och spendera lite tid med honom. Så jag brukar gå 5 kilometer. Samtidigt då så börjar min personal och ta hand om hästarna och fodrar och ta hand om dem och sådär. Och sen så kommer jag tillbaka vid 7:15 ungefär. Och strax innan 8 så börjar jag med första hästen. Och sen så brukar jag stänga av min telefon och sätta den på ljudlös så att jag får lite egen tid. Och så jobbar jag hela förmiddagen med att träna mina hästar då, som står i stallet. Så vi jobbar fram klockan 1 ungefär och då är det på löpande bandprincipen så de kommer en efter en. Så då sitter jag i princip bara inne i ridhuset.
Hur många hästar är du rider på en dag?
Kanske mellan 7-8 stycken ungefär. Och så är det alltid, man får liksom, det är lite överlappar, det är kanske någon som är skadad eller någon som har en viloperiod eller av olika anledningar, kanske inte just står på min lista utan kanske har någon personal som tränar dem och sådär. Så, men runt 7-8 om dagen brukar det bli som jag sitter på själv i alla fall.
Du, jag tror att många kanske känner igen dig ifrån Instagram där du har ett väldigt poppis konto. Det innehåller bilder där du ganska ofta spexar ihop med dina hästar och din hund. Man kan lite grann få bilden av att det är så dina dagar ser ut. Hur är det egentligen?
Det finns absolut sådana element i min vardag. Jag får också passa på att det inte blir för mycket av de elementen. För det, i huvudsak håller vi på att försöka producera dressyrhästar för toppnivå. Så att, det är inte alltid så att jag rider runt barbacka hemma. Och det är lite grann så här att om jag försöker hålla mig ifrån stallet. För det är ofta där de här upptågen börjar. Att jag liksom, på eftermiddagen så står man lite, hänger lite i stallet och då börjar man klippa en häst och säga åh, man kanske ska klätta ett barbacka på den här hästen, så rätt vad det är så har vi gjort en något som man inte brukar göra, så det är inte jättemycket av de här spexen till vardags, men det finns absolut element i det hela tiden och det kan ju vara ibland när jag ska sitta av en häst så tänker jag att den här känns så himla trygg med mig nu så jag kanske kan åka ruskan av från rumpan på den.
Okej, men alltså de elementen, varför är de viktiga för dig? Alltså varför måste de ändå finnas med i din vardag liksom?
Jag har alltid varit väldigt bra tror jag på att gå min egen väg och att inte vara styrd av vad omgivningen tycker och tänker. Så jag har alltid tyckt det var väldigt kul att utmana och försöka liksom upptäcka och utforska nya områden tillsammans med mina djur och med mina hästar. Så att jag har alltid varit lite sätt att utmana mig själv tror jag. Mm.
Du, för ett tag sedan så läste jag en artikel där du säger så här. Jag vill bli Sveriges bästa hästmänniska.
Ja.
Vad menar du med det?
Ödmjukt va? Inte särskilt. Jag tycker det är ett... Jag tänker ofta lite grann i min egen utveckling mot att nå toppen inom min sport. Så tänker jag liksom i olika etage, olika plattformar som man hela tiden får jobba sig uppifrån. Och det kan ju vara allt ifrån att man måste ha en ekonomisk plattform till att kunna hålla på med hästar och driva det, eller att man ska ha en kunskapsplattform och så vidare. Och då tänker jag att för att kunna bli den här toppryttaren så måste man vara en väldigt god hästmänniska. Det måste vara det som är plattformen som man liksom hoppar ifrån upp till de stora tävlingarna. Så därför känns det som att det är väldigt långsiktigt att tänka så, att om man börjar med att bli en riktigt bra hästmänniska så kan man därifrån bli väldigt många olika delar inom våran bransch.
Men vad innebär det för dig konkret? Hur är man en bra hästmänniska?
Jag tror att man som en god hästmänniska sätter alltid hästen i första rum. Försöker alltid att lite grann tänka som en häst snarare än som en människa. Och alltid utgå ifrån hur hästen uppfattar den miljön den är i eller den tillvaron som den har. Det tror jag är det mest tydliga kännetecknet för en god hästmänniska.
Perspektivet alltså, att gå ifrån ett ryttarperspektiv till ett hästperspektiv.
Absolut.
Men om man tittar på ridsporten i stort idag, hur bra tycker du att vi är på hästperspektivet rent generellt?
Alltså jag tror att det debatteras mycket kring det här fram och tillbaka, och man kan säga så att hästarna idag är ju otroligt integrerade i ett samhälle som ser väldigt annorlunda ut än vad hästar egentligen kommer ifrån, och som bara vi sitter här inne mitt i en mässhall med betongväggar, och vi har två hästar här inne som accepterar det som att det vore en vanlig dag på jobbet. Så att egentligen är inte miljön som hästarna finns idag kanske jättehästlig, men jag tror att vi som människor har blivit mycket bättre på att vara hästmänniskor. Man vill gärna, ofta hör jag folk i min omgivning som är äldre än mig som gärna trycker på att det var bättre förr och den äkta hästkunskapen håller på att försvinna. Jag skulle nog våga påstå att det är tvärtom. Jag tror att vi blir bättre och bättre, och vi har alltid varit, det är alltid en utveckling av att det blir bättre. Men sen finns det såklart folk som kanske har en konservativ hållning och tycker att ja, det var bättre förr. Men jag tror att även om man tittar på träningsmetoder eller hästhållning, hur hästar hölls och hur man tog hand om dem innan, så tror jag faktiskt att vi hela tiden går mot en mer hästvänlig tillvaro.
Men om man tittar på din ridning, hur är du en god hästmänniska i själva ridningen?
Jag tror att det handlar mycket om att man har ett ganska, att man har ett lugn inom sig och man har en trygghet i sig själv. Och att man återigen försöker vara duktig på att lägga sig på hästens nivå och tänka utifrån hästens perspektiv hela tiden.
Mm. Har du några exempel? Alltså, är det några särskilda situationer i ridningen som man kan stöta på där man liksom kan välja väg? Nu ska jag välja hästperspektivet och nu ska jag välja ryttarperspektivet.
Jag tror att rätt så ofta, så som jag har fått min utbildning som ryttare och som jag tror att de flesta idag utbildas, så utbildas man väldigt mycket med att man ska göra på ett visst sätt. Men det kanske inte alltid läggs jättemycket tyngd på varför man gör på ett visst sätt eller hur man lär en häst. Eller varför fattar hästen galopp när jag tar fram innerskänkel och bak ytterskänkel till exempel. Och det blir ibland så att man kanske då tänker mer att ja, men någon har sagt till mig att jag ska göra på detta viset, och så gör man så bara för att. Utan att egentligen tänka så här, men varför gör inte hästen så som jag vill? Vad tänker hästen? Varför? Det finns en anledning till att den inte fattar galopp när jag tar fram högerskänkel och bak vänsterskänkel till exempel.
Om dina hästar skulle, alltså med ord, skulle kunna beskriva dig som ryttare, vad önskar du att de skulle säga då?
Jag hoppas att det som man kanske skulle säga om en god chef, tror jag lite grann. Om jag skulle vilja ha en chef, vad skulle jag vilja ha för typ av... Nu är jag ju lyckligt lottad att jag är min egen chef på min arbetsplats. Men det finns fortfarande folk som styr mig, och som det kan vara förbundskaptener och andra folk i positioner över mig. Då vill man ju alltid... Det är ju inte alltid det man letar efter. Ofta tycker jag att vi i Sverige, eller kanske också i hela världen, men vår syn på djur blir väldigt att man ska vara snäll hela tiden. Och frågan är om det alltid är det rätta vägen att gå, att man bara ska vara snäll. För om man vill ha en chef som bara är snäll, då tror jag kanske inte att man får det så bra på arbetsplatsen till slut. Det handlar inte om det. Det handlar om att vara väldigt tydlig, också kunna vara, ha en form av konsekvens och vara bestämd och rak, för en rak kommunikation hela tiden. Och det hoppas jag väl att om mina hästar skulle få sitta här och prata med dig, så skulle de kanske säga att jag tror jag är ganska tuff. Jag tror jag är ganska tuff ryttare. Jag har ganska höga krav på mina hästar när det är någonting som jag vet att de klarar av. Så tänker jag att de rättvis men bestämt tror jag skulle vara en bra beskrivelse. Hoppas jag att de säger.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Men det här att vara en tydlig chef, i vilka situationer blir det liksom extra viktigt tycker du, eller avgörande?
Ja, men man får ju alltid göra en avvägning. Man är i en situation, jag kan bara ta, jag var här och tävlade här både i fredags och lördags. Och var här inne med min häst på framridningen och hon blev ganska spänd och började springa runt och sådär. Och då kände man att det får man göra en avvägning. Men det kanske finns många som har liksom försökt lite grann att gå in och ta kommando och säga nu får du lugna ner det här och skärpa till dig. Men jag känner henne så väl så jag vet att det hade inte lett någon vart att jag hade gått in och försökt liksom att korrigera det beteendet. Jag tog ganska snabbt så här, ja, men låt henne springa runt lite grann där då. Och ganska snart så sänkte hon sig liksom. Och det gör ju hela tiden att göra en avvägning. Okej, ska jag här liksom lite grann fri eller fälla? Ska jag bara vara passiv? Eller ska jag kanske gå in och ta lite mer kommando? Och ibland kan det också vara så att när jag tävlar själv och hästen är... Det är ett tydligt exempel tycker jag när man kommer in på en tävlingsbana och hästen kanske reagerar på någonting. Och ofta är det ju en osäkerhet från hästens sida att den litar inte riktigt på mig kanske och börjar fokusera på saker runt omkring. Den ser mig inte som en tydlig ledare och börjar tänka kanske att jag ska fly istället för att gå igenom den här situationen. Då är det ju jätteviktigt att man tar kommando över hästen och säger nej men vet du vad, nu går vi vidare här, nu är det jag som styr det här. Jag har kontroll, jag tar på mig ansvaret här. Och så får hästen, slappna hästen av i detta när man går in och tar kommando över den.
Men som jag förstår dig rätt, att vara en tydlig chef är även att veta när man ska backa lite grann och ja, tänka låt gå.
Man får hela tiden göra val. Ska jag här gå in och ta mer kommando eller ska jag bara backa av?
Hur skulle du beskriva ditt sätt att umgås med dina hästar då utöver att vara en tydlig chef? Alltså hur är du liksom, i förhållandet till dem?
Alltså jag är nog ganska mycket så som man kanske upplever mig på sociala medier. Jag är ganska spexig och ganska spontan och gör liksom... Jag är ganska dålig på att liksom följa någon form av ram utan jag är lite hur som helst och gillar utmaningar. Har vi en häst som vi inte kan klippa i öronen med klippmaskinen så ska jag banne mig liksom kunna klippa den där hästen i öronen.
Och varför det?
För jag vill gärna utmana mig själv lite grann hela tiden. Jag vill liksom inte låta omgivningen styra vad man kan och inte kan. Utan jag vill kunna känna det själv. Och såklart, det finns hästar som jag säger, den här får vi bara låta bli och klippa öronen på, förstå mig rätt. Men jag vill gärna göra det i ett försök. Och jag tror att det är det som är lite min nyfikenhet på att hela tiden utforska hur långt jag kan komma med min häst och det som är en av mina fördelar.
Finns det några avgörande händelser i ditt liv med hästar som liksom har lett fram till den synen som du har idag?
Det finns nog inget sådär specifikt. Det finns många ögonblick som jag kanske tänker tillbaka och tänker att vilken dålig hästmänniska jag var och vilka dåliga beslut jag gjorde då. Varför fattar du inte att det skulle inte bli bra? Det var liksom, det var aldrig meant to be good från början liksom, när jag satte mig upp på den där hästen. Och när jag jobbade i Danmark vet jag en gång en tidig morgon när jag satt upp och jag var jättetrött och hade jobbat jättemycket och var lite stressad för jag hade allt för många hästar mot vad jag hade tid. Jag satt upp på en 4-årig häst och han fick för sig att titta i hörnet och han var lite spänd och lite känslig. Han hade inte fått jättemånga kilometer under ryttare. Och jag så stannade han och så tänkte jag, nej, det måste han klara av den här gången. Så jag lyfter liksom skänken och ska liksom trycka till den en gång. Och i det momentet när jag lyfter skänken så hinner jag tänka att nej, gör inte detta. Men jag ser samtidigt hur mina ben bara sluter sig runt hästen. Och hästen flyger liksom 6 meter rakt upp i luften och jag flyger 6 meter rakt åt sidan och fick käka grus. Så det är verkligen hästarna som har lärt mig att liksom navigera och jag lär mig ju hela tiden.
Jag har också tänkt på när du möter en helt ny häst, säg som Tian vi har här och Torsten. Säg att du skulle få hem de här till dig för utbildning och i det första mötet. Vad gör du? Vad är viktigt att tänka på första gången man träffar en alldeles ny individ, tycker du?
Ja, alltså Gotlandshuset hade jag ju tänkt så här att oj, det här kommer bli jobbigt för honom att springa med mig på ryggen. Men jag tror att man försöker läsa av lite grann. Jag tror att som människor, när vi interagerar med varandra så är det väldigt mycket, man tar liksom lite plats. Man går in i varandras rum och hej, jag heter Carl och man försöker vara liksom väldigt nära. Men djur tror jag kanske mer att man ska försöka bara vara lite, känna av hästen först och nästan gå lite med ryggen till och lite sidan till istället för att gå liksom head first när man går fram till dem. Det är i alla fall min upplevelse av att man försöker inte att Jag tror när vi får hem en ny häst så försöker jag liksom stävja min iver att springa in och liksom så här undersöka den här nya hästen. Vad är det här? Utan mer så där, ge det lite tid, ge det ett par dagar. Hästen kommer liksom att öppna upp sig själv.
Du Carl, jag har några kort frågor till dig.
Absolut.
Nu ska du välja här. Tänk efter noga.
Yes.
Skimmel eller fux?
Jag har faktiskt en grej nu att jag söker. Så är det någon som har en fin unghäst som är grå, så har jag, fixar jag en stallplats så fort.
Varför
för jag,
det?
För jag vill så gärna ha en skimmel i stallet. Jag har många färger nu och man får absolut inte säga. Jag vet, det är inte politiskt korrekt att välja häst på färg. Jag förstår, jag har hört allt det snacket. Men jag skulle så gärna vilja rida unghästklasser på en riktigt fin grå häst.
Okej. Den här då, trimning på perfekt underlag eller en fartig galopp i strandbrynet?
På en måndag rider vi på underlaget och på en lördag tar vi stranden.
Rida med eller utan träns?
Med träns.
Varför det?
Jag jobbar med dressyr och i den sporten som jag har valt att ägna mitt liv, där är det en av kriterierna att tävla på träns. Skulle det vara så att sporten ändrade sig och man gjorde om reglerna, så skulle jag kanske ännu mera vara öppen för att mer styra min träning åt det hållet.
Du, om man tittar på din generation dressyrryttare, du tillhör ju en yngre generation. Vilka trender tycker du liksom är tydligast om när det kommer till just träningsupplägg, filosofi och så vidare? Vart är vi på väg liksom?
Alltså jag ser ju i min omgivning hur det blir hela tiden tajtare och tajtare och tuffare att hänga med, som man säger, och vara med i toppen av våran sport. Det som är kul med dressyr tycker jag att man kan se många exempel på unga ryttare som kanske har en riktigt talangfull häst eller som har talang nog, om man säger så, och som är väldigt duktiga på att bevara det och inse värdet av att nu har jag en riktigt talangfull häst här som har potential och verkligen vågar satsa och lägger många av sina andra åtagen kanske till sidan och skapar plats för sin egen utveckling och också verkligen ha respekt inför att man som ryttare tar ett väldigt stort ansvar när man har en häst, eller vilken häst som helst egentligen, men kanske om man nu då satsar mot dressyr har en häst som har mycket talang, att man känner att okej, nu har jag någonting bra här, nu måste jag ta det på allvar, och då fokuserar jag mycket på sin egen träning och såklart hästens träning. Men man lägger upp ett riktigt helhetskoncept för att kunna maximera prestationen.
Det låter ju som det krävs väldigt mycket. Alltså att man ska vara extremt genomtänkt och ha en liksom väldigt tydlig strategi.
Alltså jag ser ofta när jag själv är ute och tävlar och kanske lite extra när man är ute på en sån här tävling med, som jag har varit nu med en tränad häst som jag har haft i snart 3 år i träning och känner henne väldigt väl, så känns det som att tävlingsmomentet och tävlingsbiten är kanske inte det största, men det som är runt omkring är väldigt viktigt med management. När ska vi resa upp? Vi gjorde ett val här att åka upp en dag senare istället för att åka upp på onsdagen. Vi kom här bara dagen innan tävling, bara för att jag vet att min häst är väldigt trygg i olika miljöer. Hon tycker inte att det är speciellt kul att vara på såna här arenor. Hon gör det bra, men hon vill hellre gå hemma i hagen. Så vi valde att vi sparade en dag och körde upp på torsdag morgon istället för på onsdagen. Så alla de här bitarna runt omkring med hur man kan liksom maximera för dig och för din häst, det tycker jag är en jättestor utmaning. Så själva tävlingsmomentet är kanske inte det som står mest. Det jobbet har vi förhoppningsvis gjort hemma.
Mm. Men det låter som lite så utbrändhetsvarning på att man ska vara så himla duktig på många olika områden och inte bara själva ridningen.
Ja, men det beror nog på, alltså, mitt mål är ju att vara så bra som möjligt. Nu var jag 4, jag hade helst vunnit där inne. Och då är det nog så, då får man nog vara väldigt medveten att då får man nog lägga festande och mycket sociala åtaganden och sånt kanske åt sidan för att kunna liksom skapa plats för det. Och jag har varit jättenoga här uppe, jag har haft ganska många åtaganden här uppe med sponsorer och annat här, och jag har varit jättetydlig att fram tills det att jag startar varje dag så är det inget annat. Då är det liksom rensat schema, och vi har varit uppe här och tränat. I fredags hade vi träningstid mellan 6 och 7, så var vi uppe och red, satt jag på hästen vid 6. Och sen så gick vi hem mot frukost och sen gick jag och la mig en timme och sov för att sen vara i toppform till klockan 10.31 när jag tävlade i fredags.
Så full fokus?
Försöka.
Ja.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Vart hoppas du själv att sporten är på väg?
Jag hoppas att se kanske inom dressyr att man är mer villig till förändring ifrån de som sitter i mer styrande positioner än vad jag är.
Hur då?
Jag tror att man måste ta sporten till kanske lite mer till 2016. Det finns mycket i våran sport, i dressyr, även i banhoppning, men kanske ännu mer i dressyr, som ligger liksom på gamla lagar, och att man fortfarande är lite mossig, om man får använda det uttrycket.
Har du exempel?
Ja, alltså, jag tycker att man kan dumpa fracken, för att ta ett litet exempel. Och jag tycker det är jätteviktigt det här med att man vågar bjuda in publiken. Och jag försöker vara en god ambassadör på det viset. Att jag tycker om när folk applåderar. Jag tycker om när det liksom blir en bra stämning inne i arenan. Det tror jag är ett jättebra sätt för att vi ska kunna öppna upp sporten för fler. Och folk kan förstå att våga visa liksom lite mer känslor som ryttare. Och vara glad när det går bra. Och vara jätteledsen när det går dåligt också, för den delen. Och på så vis liksom bara sätta ett bra exempel på vart man kan ta dressyr. Och jag tror att alla som är här och som kanske följer olika ryttare inne på sociala medier spelar en jättestor roll i det också. Att vara tydlig och visa vad det är man tycker om och se. Vad är det man gillar? Jag läser alla kommentarer. Jag svarar inte dessvärre på alla. Då hade jag behövt ha en 24 timmar till på dygnet. Men jag läser alla och jag tar åt mig jättemycket. Och det är så härligt att höra när folk skriver att det är kul att se att du är glad. Och det sporrar mig till att bara fortsätta på den resan.
Vilka är dina främsta hästmänniskor-förebilder? Har du några sådana?
Jag är alltid försiktig med att välja någon specifik person. Jag tycker att jag plockar väldigt mycket element från många olika personer. Och det kan vara sådana här bara liksom en liten bild eller en liten mening eller en litet rykte om någon, som att Valegro har sovit ute på nätterna, tycker jag så här, wow vad fräckt att ha en häst som går på toppnivå som kan sova ute på nätterna. Och det är verkligen att sätta hästen i främsta rummet och skapa en så bra prestationsklimat som möjligt för hästen. Och jag tänker ofta på det hemma, att om mina hästar ska bli toppatleter så måste det komma ifrån välbefinnande, precis som för människor, att om vi ska prestera riktigt bra så måste vi må bra också. Och då tänker jag att om de kan leva ett så naturnära liv som möjligt och få vara så mycket hästar som bara möjligt, då kommer de också att prestera bättre.
Okej, vi har en fråga ifrån Ida Kakor. Hur många gånger har du ramlat av en häst?
Oj, oj, oj. Mera gånger än jag törs erkänna, tror jag. Jag är vad man kallar för en dropper, en sån som trillar av när hästarna springer åt fel håll. För jag är ganska lång och har inte kanske, jag tror jag har god balans, men jag hamnar ju ofta i situationer när hästarna kanske blir lite vilda för att jag provar lite för mycket mot vad jag kanske ibland gör. Jag kanske har gjort mer än vad jag har gjort nu med ålderns rätt, så börjar man bli lite mer, man tänker på konsekvenserna av det man gör. Men jag har en tendens att falla av, det har jag. När jag jobbade i Danmark så kallade de mig för Laika. Och Laika var den första hunden man skickade ut i rymden, och man visste att han inte skulle överleva detta. Och så var det att jag fick alltid rida de där hästarna som man visste att han inte skulle överleva. Så därför kallade min chef mig för Laika.
Men gud, hur hanterade du det?
Men jag har lärt mig otroligt mycket på det. Jag tror att så länge jag fortsätter vara orädd så kommer det vara en jättestor fördel för mig att jag kan ta beslut och inte behöva ha med det i betraktningen när jag rider. Att jag kan prova på grejer som andra inte bara kan, hoppa över dressyrstaketet och inte behöva styras av en rädsla för att oj, man kanske trillar av eller man kanske blir obalans.
Men att vara en dropper, det är ett begrepp, alltså det var nytt för mig. Här har vi en lite filosofisk fråga ifrån Ali. Hur ska man tänka för att inte bli låst i sin ridning och inte komma vidare? Det här tror jag är något som många verkligen kan känna.
Jag tror att det är väldigt viktigt när man håller på med hästar, och det finns en risk i Sverige med att vi har väldigt många små stall. Så jag brukar ofta tycka att det är viktigt att man kommer i en god prestationsmiljö. Så jag tror att en sån grej som att kanske byta ett stall är nog, alltså det är inte det att man ska flytta runt från stall till stall, men om man känner att man har kört fast, så tror jag man måste på något sätt bryta sitt mönster. Och då kan det till exempel vara så att man byter till en annan anläggning, eller man kanske byter tränare, eller om man inte kommer vidare så är det ju någonting som man inte gör rätt, så att säga. Och då tror jag man får försöka komma in i ett klimat där man kan komma dit. Och vill man bli en dressyrryttare så tror jag att det är en fördel att stå i ett stall med mycket dressyrhästar, för då är man i en sån miljö. Det är jättesvårt att bli en framgångsrik dressyrryttare och kanske stå i ett stall med bara västernhästar.
Men så att man man behöver göra något ganska radikalt, alltså, tycker du? Det liksom så, verkligen ändra på någonting ordentligt så?
Ja, alltså jag tror mycket, jag ser mycket till mig själv också. Jag ser när jag är i en miljö där det, ett tag hade vi våra hästar inlydda på ett hoppstall, och då, jag har aldrig hoppat så mycket som jag gjorde då. Och nu står vi på ett ställe där det bara nästan dressyrhästar, och då rider jag väldigt, väldigt bra dressyr, och jag rider ännu mer dressyrfokuserat mina hästar.
Ytterligare en fråga där borta.
Ja, det är mycket anonyma frågor nu, men det är några som undrar om när du rider in på banan, om du uppfattar liksom det som sägs i högtalen och det publiken säger, eller om du bara är liksom i din egen bubbla.
Ja, så det handlar lite om så här mental prestationsklimat, och jag försökte väldigt länge tänka att man måste vara så där, att när man tävlar att man måste vara tyst och man måste aldrig le, och man ska se så där sammanbiten ut, och man ska isolera sig 2 timmar innan start, för det var den bilden som jag var matad av, var liksom ett bra fokus. Men för mig var det en breakpoint var när jag såg Usain Bolt, löparen, sprinterlöparen. För han har ett helt annat sätt att fokusera. När han kommer in på arenan så är han extremt öppen, och han ser upp mot läktaren och han tar in publiken, och han är liksom väldigt närvarande där istället för att avskärma sig. Och det har jag tagit tillvara på väldigt mycket och känt att det har funkat väldigt bra för mig. Så jag hör väldigt mycket vad som sker runt omkring mig. Jag är väldigt närvarande på det viset.
Tar in liksom.
Ja, för det ger mig mer energi att höra folk på läktaren och höra folk som kanske skriker mitt namn, eller som kanske man känner igen någon, eller man kanske lite mer hejar på någon. Så att jag tror att det är mitt bästa prestationsklimat, är att jag kan gå in och bara känna mig väldigt tillfreds och inte lägga för mycket in något fokus, för då blir jag lite för taggad, tror jag.
Ridpodden har ju en monter här borta där vi står och tar emot frågor och tips inför kommande program. Och då är det väldigt många som har varit förbi och ställt frågor kring vad man kan göra med en uttråkad häst som liksom är ordinerad vila för att den är skadad eller sjuk. Och så här, hur sysselsätter man en häst som verkar lite deppig? Har du något tips kring det?
Svår fråga. Jag tror att det är väldigt bra med stimulans. Alltså, man kan göra jättemycket. Man kan göra massa typ av alternativ träning, man kanske kan hålla på och lära dem lite tricks eller någonting som är, man ändå kan befinna sig i en box eller i en rasthage. Så man kan fodra dem på olika sätt, och man kan fodra några mål kanske på marken och några mål i ett hönät, eller man kan fodra i en sån här lekboll. Det har vi haft hästar som har varit skadade som har fått mat i en lekboll för att kunna liksom sysselsätta dem lite mer utan att det innebär att de ska röra sig så mycket.
Nu så, Carl, så är det faktiskt flera stycken som undrar vad det var som fick dig att komma in på ridningen från början. Det har vi inte pratat om under den här stunden. Jolin Nista bland annat här undrar det. Hur kom du liksom? Vad var vägen in?
Jag hade en ganska brokig start på min ryttarkarriär. Jag har alltid varit extremt intresserad av djur och bara kollat på National Geographic och olika typer av djurprogram och från vilda djur och från tama djur och sådär, och tyckte det var jätteintressant med djur och deras beteenden, och från väldigt, väldigt tidig ålder. Det bara handlade, jag lekte bara djurpark hemma i sandlådan, och det var bara leka med djur. Det var liksom det som var grejen för mig i alla fall när jag var liten. Men så hade jag en stora syster som red på ridskolan, och min mamma tog med mig dit någon gång och vi skulle kolla när min syster red, men så blev jag sparkad där i stallet. Då var jag väl i 5-årsåldern ungefär och blev jätterädd, så jag gick inte ens in på ridskolan under nästan 2 års tid. Men hemma var det fortfarande jättemycket leka med djur och leka med hästar. Och ridsporten är bra precis, för det är ganska lättillgängligt. Det finns ridskolor. Det finns liksom ingen djurparksvårdar ridskola liksom, eller skola. Jag tror ändå att liksom mitt intresse var så starkt för hästar, och jag tror det var bra att min syster red på ridskola, för att jag liksom lite grann tvingades ändå att åka dit varje vecka. Jag satt kvar ute i bilen i och för sig, jag gick inte ens med in, men jag fick ändå lite grann möta min skräck, och ändå tror jag bara att mitt inre driv för att komma nära hästar och jobba med hästar blev starkare än min rädsla. Och sen började jag rida när jag var 7, och sen dess har jag faktiskt nästan aldrig varit speciellt rädd av mig som ryttare, utan det släppte väldigt mycket där när jag var väldigt ung.
Men så du bearbetade rädslan när du satt kvar där ute i bilen och väntade,
ja, alltså,
på
jag har ju inte jättemycket minnen från 6 års ålder, men min egen analys är så i alla fall.
Men vilken otur att liksom bli sparkad sådär, typ, ja, första gången.
Fast samtidigt tänker jag att du har liksom, it's out of my system, nu har jag liksom ingen rädsla kvar.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
ditt mål inom ridningen? Vad är det?
Ja, men jag vill självklart bli etablerad. Jag brukar inte prata så mycket om medaljer eller just ett specifikt mästerskap. Alltså det finns hela tiden där det är liksom en ständig struggle att komma upp. Och det är många omständigheter som gör det såklart. Men mitt mål är ju, som jag har sagt innan, att bli en duktig hästmänniska. Och att bli etablerad i den svenska eliten.
Men det sägs ibland att du har funderingar på att hoppa. Alltså när du har nått dit du vill inom dressyren, att det är dags för något annat då?
Alltså jag har ju skojat om att jag ska gå över till hoppning sen när jag har tröttnat på dressyr. Men vi får väl se om det blir så inte.
Vi får se. Vi har en fråga där borta.
Ja, det är en till anonym fråga och det är en person som undrar om du är singel.
Ja, den också.
Där
ja,
den.
Jag är absolut singel. 100% singel.
Ja, okej. Okay, då vet vi det också. Ella undrar, vilken är din mest...
Det såg jag liksom alla bara lämna.
Vilken är din mest framgångsrika häst?
För tillfället så har jag ju Chabot som är här, som har gått väldigt bra i lilla rundan och även varit inne och nosat lite på de här unghäst Grand Prix-klasserna. Jag ska jobba ännu mer med det nästa säsong i tanken. Så hon är just nu den som har kommit längst i alla fall. Men sen har jag ju en sträng med yngre hästar. Jag har inte varit hemma i Sverige så länge, utan jag har ju varit utomlands och jobbat väldigt länge. Så att jag håller precis på att bygga upp min sträng med tävlingshästar såklart.
Mm. Men du, Chabot, kan du inte berätta lite mer om henne? Bara hur är hon?
Chabot kallas ju hemma för apan. Och det var för att hon är ganska bestämd av sig. Hon kan vara lite... Det är hennes uppfödare och ägare Ulrika Brunander som... De kallar henne fortfarande för apan, alltid. Och jag tyckte det var ett kul namn, så vi har tagit med det. Och det var för att hon är lite sån här att om man ska gå till höger, då vill hon gå till vänster. Och när jag var här på dagen... finalen hade jag skulle gå in här på morgonen och gå bara en promenad med på morgonen, så hade jag varit där inne på stora arenan, och så när jag går tillbaka till stallet ska gå den här gången här, då bara hon stannar och bara går tillbaka. Alltså en normal häst vill ju gå till stallet hem till sina kompisar, men ja, apan ville ju absolut inte gå hem till stallet, hon skulle gå tillbaka till arenan. Och hon fick för sig förra vintern fick hon för sig att varje gång man skulle gå till ridet så man gick ner för lite backa, så gjorde hon lite knyck med halsen och så slet hon sig och så kom hon lös. Och så var det en dag så här, men nu får jag leda ner henne själv, för jag som har lite mer kontroll, trodde jag, på henne skulle kunna liksom hålla koll på henne så hon inte kunde slita sig. Men hon slet sig även med mig, och jag stod där och pratade med en kollega till mig, och så sa jag att ja, men det är lugnt, hon vänder när hon kommer bort ifrån gården, för att det gör ju hästar springer en liten bit, sen så tänker de att det är mycket bättre att vara med sin flock. Det var bara det att Chabot fortsatte över cykelbanan och över vägen och över fältet. Och jag stod där borta och sa, ja, vände snart. Och så bara så här, är hon bara en svart prick här borta då, liksom längst bort. Och började lite så här, ska du nog springa efter henne? Så jag hämtade henne 2 kilometer längre bort och fick liksom släppa henne. Så hon är absolut inte som någon annan häst. Hon har väldigt lite flockdrift, väldigt lite flykt. Väldigt hög i rang. Det är absolut hon som bestämmer över både hästar och de flesta människor hemma på gården.
Vår tid är ute här i paddocken. Tack så jättemycket, Carl Hedin, för att du var med i Ridpodden. Jätteroligt. En applåd.
Tack för att du fick vara med. Jättekul.
Tack så jättemycket för att ni lyssnade och på återhörande.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.